Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrew?
Om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
Mm, precis, och det löftet det höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken, hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre. Fast det gör vi ju inte.
Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som 2,5 arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckoarbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
Eller som en av DIKs medlemmar uttryckte det i en enkät häromåret. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
Läs mer och bli medlem på dik.se.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I lördagskväll ringde det på dörren.
Det hände ju aldrig längre.
Nej, det gör väl inte det.
När jag var liten så fick jag ofta springa fram och öppna. Jag visste ju om att det alltid var någon till mina bröder. För de var ju då de snygga, coola i skolan.
Det var tjejer som ringde på dörren.
Ja, eller kompisar.
Ringer det på dörren en lördagkväll, då kan det bara vara en sak. Och därför stannade jag upp mitt i en rörelse och hyschade hela familjen. Ingen får röra sig. Inget skrammel med besticken. Vi sitter här nu bara tysta kring matbordet i 2 minuter och väntar tills vi hör stegen tona bort i trapphuset.
Men är det här en metod du har kvar sen Radiotjänst kunde ringa på och ville driva in public service-pengarna?
Gud vad rädd man var för Radiotjänst en gång i tiden. Men det finns ju fortfarande obehagliga signaler på dörren och det är just signalerna som kommer en lördagkväll.
Mm.
Har man levt så länge som jag har levt? Då vet man att det bara finns en sorts människa som ringer på dörren en lördagkväll.
Okej.
Okay. Har du någon gissning?
Jag tänker på en granne som behöver sylt. Jag kan ringa på om sånt.
Ja, i och för sig det skulle det kunna vara. Men det är ju inte direkt obehagligt.
Nej, men du kollade ju inte ens.
Men det finns en annan sorts granne.
Okej.
Valberedningen. Alltså bostadsrättsföreningsstyrelsen. Och de ringer ju på lördagkväll. För valberedningen vet... Att du vet att valberedningen vet att du är hemma på lördagskvällen. I alla fall om du är i min ålder. Så att du måste öppna eftersom valberedningen vet att du vet att valberedningen vet att du är hemma.
För i värsta fall så måste du ju gömma dig hela nästföljande dag. Alltså hela söndagen måste barnen krypa fram på golvet i lägenheten. Får inte synas genom fönstren.
Ja, du måste ju stanna in character då.
Ja.
Och då är det då charaktern bortrest.
Jag hade en kompis som blev lite småförföljd. Apropå kanske den här Baby Reindeer-serien som alla älskar just nu.
Mm.
Där någon lite halvt uppmuntrade en kvinna som visade sig vara galen. Och sen blev en regelrätt stalker av honom. Min kompis hade en tjej i trappen. Som han bara var väldigt snäll mot, trevlig mot. Som sen började ringa på och vilja fika. Ständigt. Och så då låtsades han flytta. Han packade ur saker i korridoren. Han gick med väskor väldigt övertydligt mot tunnelbanan. Men så bodde han bara hos sin mamma i ett par veckor och hoppades att det skulle räcka för att hon skulle lägga av.
Det här är ju curb your enthusiasm-nivå.
Det är den mest konflikträdda människan på jorden. Johan heter han, hej.
Hej Johan. Det känns som att du och jag har något gemensamt.
Mm.
Ja, men det finns ju en metanivå av det här. Om du inte öppnar fast det är lördag kväll så blir det ju tydligt att du verkligen inte är hemma fast du är hemma.
Mm-hmm.
Man måste ju vara smart. Ja, därför blev vi då sittande i 2 minuter helt stilla. Eller ätande i slow motion, mjuka små rörelser. Mm. Sen smög jag till dörren, öppnade den på glänt och lyssnade i trapphuset. Och så hör jag röster en trappa ner. Min misstanke bekräftas. Där nere hör jag då den unga pappan i den nybildade familjen som bor rakt under oss.
Mm.
Han har öppnat dörren. Ja. Som en amatör.
Men vet dina barn vad som sker? Är det här någonting ni har övat på? Fattar de allvaret direkt?
Nej, men man får ju låtsas att det kanske är något farligt. En gängkriminell.
Sitt stilla!
Ja, men jag leder ju med den här pappan en trappa ner då. Jag hörde inte vad de sa till varandra, men jag hörde på tonen att han var på väg in i styrelsen nu.
Mm.
Det förvånar mig inte, för han är så livskraftig. Han är ju nybliven tvåbarnsfar och vet fortfarande inte att han snart ska gå sönder. Småbarnsåren är ju en nedbrytningsprocess.
Mm.
Snart ska han vara en människospillra. Men han är inte alls där än. Genom golvet så hör jag hur han sjunger för sina barn om morgnarna.
Mm.
Det finns en sorglöshet där och sånt, som rör mig. Eftersom jag vet vad som väntar honom. Han har precis blivit tvåbarnsfar. Jag satt ju själv i bostadsrättsföreningens styrelse som nybliven tvåbarnsfar i förra föreningen.
Det var då de haffade dig också?
Det var Lisa som vallade mig in i styrelsen.
Mm.
För att jag skulle ta täten i en fråga om renoveringen av trapphusen. Lisa är väldigt formkänslig.
Mm.
Hon ville bara försäkra sig om att det blev rätt färg på väggar och dörrar.
Hon är estetiskt noga.
Ja, men hon hade ingen lust att sitta i någon styrelse, så att hon tvingade mig att komma i styrelsen. Så att jag skulle sitta där som en marionett.
Nu kanske jag precis har sett den, men ändå, här finns en till Baby Reindeer-koppling. Alltså nu är det en fruktansvärd mörk serie ibland om såklart utnyttjande och övergrepp och liknande. Men det är också den mest konflikträdda, frustrerande människa man följer. Har du hört av den serien?
Ja, jag har sett hela.
Du har det?
Mm.
Men man sitter ju klöser sig i ansiktet att han har så svårt att sätta gränser, fast man vet ju var det kommer ifrån i grunden, att han har varit med om saker tidigare. Jag tänkte på dig faktiskt då, att inte för att vara sån, men du skulle kunna ha en stalker och lite halvt underhålla en stalker.
Ja, det sa Lisa också när vi kollade på den serien. Shit, du skulle kunna lära sig det här hjulet som helst. Du har liksom ingen förmåga att hålla upp en handflata mot människor och säga stopp.
Och lite smickrad också.
Nej, mer bara det här oförmågan att säga ifrån på något sätt.
Så hon tvingade dig att gå med i styrelsen och du inte ett ont anandes gick med?
Ont anandes?
Ah, ja.
Jag gjorde det ändå, för hennes skull.
Fint romantiskt.
Jag var långt hemifrån, i själslig mening.
Mm.
Ordföranden i föreningen var en väldigt grovlämmad kar, en gammal basketspelare. Din sorts kar.
Jo, tack.
Han var också ordförande i Hamnarbetareförbundet. Så du kan ju föreställa dig hans fysik på något sätt. Han hade ett sätt att mäta mig med blicken varje gång jag kom till de här styrelsemötena.
Var du en beta?
Det kan man nog säga. Han betraktade mig som att jag var en ny art i planetens fauna.
Är det opassande att jag slänger mig med ord som beta? Nu kommer en till serie-referens. Jag såg den här Stockholm Blackout. Jag älskar actionkomedier där folk som har helt andra liv slängs in i kriminella eller farliga världar och är helt oförmögna och att det uppstår humor.
Ja.
Såklart. Stockholm Blackout, då är Jerka Johansson någon sån här nyhetskille som hamnar mitt i en konspiration med
killen
terrorister.
Som visste för mycket.
Ja, typ. Och en sån beta i alla actionserier, eller alla actionsekvenser. Och jag njuter så mycket av det att han har omfamnat sin betaness till fullo.
Ja, den klär honom.
Mm, och den klär dig.
Jag är svag för Jerka. Alltid. Kanske ingen unik ståndpunkt, det är väl nästan alla nu levande människor.
Beta-appeal.
På rätt sätt. Jag menar här Hamnarbetareförbundets ordförande, tillika styrelsens ordförande, han var väl inte så imponerad av min beta-aura. Vi hade en sån här gårdstädning och saker skulle lagas. Så sa han, ta med din verktygslåda ner på gården när vi ska gå.
Vi gick och köpte en.
Nej, jag hade en.
Aha.
En tygpåse från Acne med några skruvmejslar och en skiftnyckel i.
Vänta, och, tog du med den?
Ja, jag tog med den.
Nej, men.
Ja, där blev jag mätt med blicken.
Men du måste ju ha fattat vad som skulle hända när du gick ner för trapporna med den.
Ja, jag var ju sensationellt ohändig på den tiden.
Ja.
Alltså när vi flyttade in i den lägenheten kom Lisas exman hem till oss och hjälpte till att skruva upp en taklampa i hallen. Och jag gick hemifrån under tiden.
Det är ett annat ord som jag är lite rädd för att säga, men du säger det. Kack.
Ja,
C-U-C-K.
Men sen lärde jag mig att bygga en vägg vart efter.
Wow, tog revansch.
Motvilligt. Mm. Men jag tror att det kanske var helt och hållet nödvändigt att Lisa inte skulle sparka ut.
Det här, bara senaste 5 minuterna är grunden för så mycket terapisamtal som du tyvärr aldrig går på.
Det är för att jag har inga problem med det.
Nej.
Och det ska sägas att Lisa Sexman var jättelång.
Oh.
Det var helt naturligt att ringa honom när en taklampa skulle sättas upp. Han var längre än styrelsens ordförande. Jag vet inte hur vi kom hit.
Jag vill alltid vara här.
Du vill alltid vara här.
Det här med att hon föreslår att ni ringer hennes exman, eller gör du det?
Ja, jag minns inte vem som föreslog det, men jag hade inget emot det. Nej. Bara jag fick gå hemifrån.
Ja.
Jag är fortfarande inte en man som ska sitta i en styrelse. Jag tror det klär dig bättre för mig i en styrelse. Mm. Jag såg häromdagen på Instagram att du är med i en styrelse till.
Mm.
Du är med i flera styrelser. Vad var det nu senast?
Jag är med i Unisons styrelse.
Vad är Unison? Förklara.
Det är ändå en samling av olika medlemsjourer som alla jobbar då mot mäns våld mot kvinnor och indirekt barn, ofta direkt barn.
På bilden, du hade inte ditt glada ansikte på dig, du hade ditt angelägna ansikte på dig.
Är du säker?
Jag fick känslan av att det här är inget du gör för pengarna, utan det är något du gör för att det är viktigt.
Hjärtefrågan. Nej, men det är väl en ganska känd hjärtefråga hos mig. Annars har jag ju misslyckats något enormt. Nej, men mäns våld mot kvinnor och då kvinnor som kontrolleras av män och inte får sin fulla potential. Och sen har jag ju också i min barndom haft olika erfarenheter som gör att det är extra viktigt. Men vad kul att du såg det.
Eftersom du är rätt bekant med min barndom så är det ju också en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är glad att du gör det här.
Ja, nej, men det känns väldigt spännande. Jag ska ju till Almedalen med dem i år. Men hur gick det med din styrelse i huset?
De har inte hittat mig än.
Mm.
Jag går på mycket lätta fötter när jag ska ut i trapphuset.
Jag var ju på Comic Con i helgen,
som
är helt i samklang då med min nya princip, att välja innanförskapet.
Och vilket innanförskap är det man hittar på Comic Con?
För mig,
ja.
Det är ju total samklang.
Identifierar du dig själv som nörd?
Ja. Är det här Martin Wiklin? Ställa ledande uppenbara frågor.
Vi var faktiskt på väg dit i helgen.
Mm.
Det var barnen som sa nej. För att vi lyckades inte hala fram något namn som gjorde dem sugna. Men jag har ju förstått på dig att det fanns en Tesla Cybertruck där. Det hade ju räckt.
Men visst
de är ganska fascinerade av Elon Musk.
Ja, men visst är det ett spännande grepp?
Vilket besvärar mig lite.
Vad det säger om Tesla. Comic Con är ju då en samling av allt möjligt inom eskapism. Om det är tv-serier, film. Det är någon slags fandom-livsstil att leva för. Det som många kallar för hyper-obsessions. Och jag kallar för sund relation till kulturella verk.
Är det en fördom att tänka sig att hudvårdsfaktorn var låg?
Nej, nej. De har alltså en K-pop-scen. De har väldigt mycket cosplay. Vet du vad det är?
Ja.
Man klär ut sig till sina favoritkaraktärer. Som är väldigt långt gångna, så att säga. En kvinna som ställde en fråga när jag intervjuade Natalia Tenna, som ju är känd från Harry Potter, Game of Thrones, Mandalorian, John Wick och så vidare.
Vänta, vem är hon i Mandalorian?
Hon är den Shian med tokiga
girlangerna
på huvudet. Tack.
Ah, ja.
Och då frågade jag henne, varför ser det ut som en blodig tampong? Och hon bara, vad menar du? Så här såg hon ut.
Ja, jag ska säga att du var rätt nära i den beskrivningen.
Eller hur? Det är alltså en kvinna som har gått fram till micken med någonting för huvudet och ansiktet. Och sen helt täckt i blod. Det här är liksom sinnebilden för Comic-Con. Det är en otrolig frihet. Det är en väldig acceptans i det rummet. Och det är
men vad
det
är hon utklädd till?
Någon karaktär i något. Och bara det är en sån conversation starter. Det spelar inte någon roll. Bara anspråket är underbart.
Ja, ja.
Och här är de bild på mig och Hodor.
Oj! Mm. Det är alltså han i Game of Thrones som heter Hodor. Och så är det en av seriens stora gåshudsögonblick när man får veta varför han heter Hodor.
Och vi bröt ner det i minsta detalj med så uppmärksamma lyssnare. Och jag kände att det här är ju, i den här sekunden så trivs jag till 100%. Allt är i samklang, allt är perfekt.
Men vad verkar som att han själv blev rörd av att tala om Hold the Door-scenen?
Det var nog faktiskt tyngre än man tror. Alltså dels för att de byggde upp det där under flera veckors tid. Det är The Door-avsnittet i Game of Thrones som är en av de mer mindbending twistsen. Han berättade att Obama ringde upp honom efteråt för att bli tröstad.
President?
Ja.
Berätta mer.
Det ringde, hi, it's the White House. Och han då, Northern Irelander, Christian Nairn, hade bara, which house? Och sen så kom jag hem med något speciellt på armen. Jag tänkte visa dig.
Vad är det, en tatuering? Eller är det en gnuggis?
Jag försökte lura min kille. Jag kom hem. Då var den mycket tydligare. Vill du gissa först? Du vet Comic-Con, du vet nörderi. Vad kan det vara?
Det ser ut lite som en blek varg.
Om du ska hitta någon karaktär ur någonting jag älskar.
Min första tanke var ju Twilight då. Men det känns inte som att du älskar Twilight.
Det är en hatt högst upp.
Det är Gandalf.
Det är Gandalf.
Jaha.
Och jag hoppades att det skulle hålla. Men jag har gillat vad det här gör för min person. Att gå runt med en tatuering. För du har inte heller några.
Nej, jag skulle aldrig våga skaffa en tatuering.
Nej, men det känns jättefräckt.
Jag vann en gång en tatuering.
Ja. Uh-huh.
I ett tequila-race. På en krog i Norrköping.
Det här är ett annat liv som jag har.
Ja, det är verkligen ett annat liv. Jag vann en tatuering, alltså en fri tatuering.
Mm.
Och så hade jag då ritade jag ner på ett papper, eller om jag printade ut på någon kompis pappas skrivare, Aphex Twin-loggen, vet du hur den ser ut?
Den hade du kunnat ha nu ju.
Ja, jag är så glad att jag inte gjorde det.
Är det så?
Men det är ju någonting med det där med att bränna fast någonting i evigheten.
Mm.
Jag har aldrig känt att jag har brunnit för något så starkt. Att jag känner mig säker på att jag alltid kommer göra det.
Men jag tror att vad det betyder, om jag hade gjort den här på riktigt, för det fanns riktiga tatuerare där. Och sen så nämnde vi ju Tesla precis och sådär, det fanns olika utställare. Men om jag hade valt att göra den här permanent, då hade ju det mest varit ett minne av det innanförskap jag kände kanske, den helgen.
Men du hade ju med all önskvärd tydlighet bedyrat ditt innanförskap.
Mm. Och för dig hade det varit ett minne av en gång i tiden när du var på lokal och drack sprit.
Ja, och lyssnade på märklig industritekno.
Ja, men du nämnde Tesla. Och jag tycker det var ett spännande grepp av dem, vad det säger om att de förstår att så här, okej, vi bråkar med några av de största fackförbunden i Sverige. Vi kanske ligger lite illa till, mycket badwill. Vi ja, slår till på Comic-Con.
Det är ju ett knottmål av badwill runt honom. Hade ju piggat upp om du kom hem med en tatuering av Elon Musk på underarmen.
Inte ens Teslas logga, utan Elon Musk.
Hans fyrkantiga ansikte på
för att minnas den här eran i samtiden. På samtal, de att vara på Comic Con där folk iklär sig andra identiteter och existenser. Lite för att fly vår. Förmodligen varför jag som barn blev så fäst vid eskapism. Att man kunde fly då bråk och föräldraproblem in i då film, tv och sån kultur. Och det här med andra identiteter, det uppdagades ju då från Kalla Faktas håll den här veckan i ny granskning. Där man har granskat och till och med gått undercover i vad som visar sig vara SDs trollfabrik.
Ja, den fabrik som det då länge har ryktats om att den finns. Det har väl till och med skrivits om. ETC har skrivit om SDs trollfabrik. Men de har nu gjort jobbet hela vägen. De har vallraffat, va?
Har du någonsin gjort det?
Vallraffat? Mm. Nej gud, det är så obehagligt. Tack. Jag är ju knappt ens, jag har knappt ens reportrat.
Nej,
du traditionellt,
har inte det. Nej.
Nej, jag har jobbat som reporter, men jag var ju fruktansvärt dålig reporter.
Men min tid som reporter, när jag var 19-20, då gjorde jag någonting där jag gick runt och testade nattamaten på alla klubbar i Stockholm. Man måste ju ha det lagligt för att få servera alkohol.
Jaha,
ja. Men min vallra för att liksom testa hur dålig är den och lever de upp till det här. Då beställde jag lasagne på Spybar 3:30 och sånt där. Och sen vallraffade jag en gång, om man kan säga det, som bostadsspekulant. Gick på olika visningar, lekte vuxen en vecka. Så det är ungefär den graden av seriositet jag har gjort som just reporter.
Ja, det känns inte full Günther Wallraff att äta lasagne på Spybar 4:00 på morgonen.
Och det är alltså mannen som då grundade det här begreppet Wallraff, att iklä sig en identitet och försöka smälta in i en miljö för att få en ärlig bild av dem.
Men han smälter väl också in i en fabriksmiljö, va? Mm. Inte en trollfabrik, men han, jag för mig att han vallraffade som fabriksarbetare.
Snyggt. Men du har ju inte sett granskningen.
Nej, jag kan inte kolla på granskande journalistik. Men jag börjar alltid ömma.
Men förlåt, nu var ju det här din, jag lyssnar inte på poddar.
Ja, det är min, jag lyssnar inte på poddar.
Som du, nej, förra veckan gjorde dig så, som jag säger, du var så kränkt av det förra veckan.
Ja, nej, men det här handlar ju inte om att jag ser ner på granskande journalistik, tvärtom. Nej. Men det handlar om att jag har liksom en försvarsmekanism, att jag vill inte titta på granskande journalistik för att jag blir alltid så illa berörd å den granskades vägnar. Jag tycker det är så obehagligt att människor ställs mot väggen och då börjar jag ömma för the bad guys.
Vi testar hur mycket du
jag
ömmar.
Jag vill inte ömma för SDs trollfabrikanter.
Nu testar vi.
I flera år har Sverigedemokraterna förnekat att partiet har en trollfabrik. Kalla Faktas reporter har gått undercover med dold kamera för att undersöka om kommunikationschefen talar sanning.
Vad kallar ni det? Alltså, de sociala mediekontorna heter
trollfabrik.
En trollfabrik använder anonyma trollkonton för att sprida desinformation och propaganda. När strategin lyckas delas materialet vidare av riktiga människor.
Dagarna efter nu så har TV4 behövt motivera varför de ens gjort den här granskningen. Alltså av Sveriges då förmodligen största parti just nu. Om de skulle använda sig av trollkonton, alltså fejkkonton, för att skapa massopinion. Och ofta ju göra miljöer ganska obekväma i kommentarsfält för andra. Tränga undan andras åsikter med hatisk ton. Och då undrar man ju hur medvetna folk är om kraven på politiker, speciellt sådana som är bekostade av partisystem och så.
Ja, men en del av spinneriet, alltså från SDs håll, har väl varit att peka på att TV4 då är, citat, en statligt ägd kanal.
Ja.
De sprattlar ju som en fisk i nätet.
Ja, för jag tror inte det. Jag tror att de kommer slingra sig ur även detta.
Ja, ja.
De är fruktansvärt begåvade ju på att ta en händelse, ta fakta och paketera om den.
Jo, men de kommer inte tappa några röster på det här. Alltså, de som röstar på SD har ju redan överseende med att det är ett parti grundat av nazister. Så jag tror inte att det här stör dem så mycket. Någonstans så vill man väl bara att de som har tagit SD i båten åtminstone ska ha vett att skämmas för det. Och en sån här granskning är ju oerhört beklämmande för Ulf Kristersson.
TV4-reporten börjar alltså med att få ett jobb på Riks, som är deras egen kanal på YouTube, som man då från SDs håll har påstått numera är helt fristående från partiet.
Ja, som grundades av SD, men sen såldes, i alla fall i det öppna.
Ja. Och sen visar han då på hur de är tätt förknippade. Partitoppar kommer och går, orkestrerar allt ifrån intervjufrågor till stories för Riks. Och sen då att det dessutom finns en tredje part, vilket är en så kallad trollfabrik. Och sen får han jobb på själva SDs kommunikationsavdelning. Så det är ett fantastiskt gräv och stort jobb den här killen gör. Så här får han se ut när han ska infiltrera.
Det är ingen perfekt undercover. Han ser mer ut som att han jobbar på Moderna Museet.
Nej, jag tycker han ser lite...
Han är en hipster-aura.
Hipster-SD.
Ja, i och för sig, han är ju lite vattenkammad.
Mm.
Det finns ju lite Jomshoff-vibbar över håret, va? Han kanske inte vill överdriva. Det är kanske mer trovärdigt att kliva in i SDs trollfabrik och se ut som att man jobbar på Moderna Museet.
Det blir intressant för att han fångas upp och fångas in via Konservativa förbundet. Så han har ju behövt övertyga dem. Och det framkommer ju en del saker i det här. Unken människosyn, väldigt toppstyrt i miljön. Och till och med att de hotar nya medarbetare med att om du gör någonting mot oss, då har vi massa grejer på dig. Då kommer vi hänga ut dig.
Ja, om du blåser en vissla.
Och när han då får frågan, är det okej att hota folk? Då säger han, jag berättade bara hur vi kommer göra. Vilket är perfekt fall av spindoktori.
Jag ser inte det som ett hot, utan det är mer en konsumentupplysning. Håller man på...
Det är en konsumentupplysning. Det är ett hot, Joakim. Det är ett hot att ni kommer svartmåla honom på internet. Om man berättar för honom.
Jag kommer att vara jättetydlig med att han är en infiltratör och försöker förstöra för partiet. Det är klart att jag kommer att vara tydlig med det.
Är det okej att hota en människa?
Nej, jag sa att det är så vi gör. Jag tycker inte att det är ett hot. Jag har informerat honom hur vi gör.
Alltså det är ju perfekt i sin operfekthet. Och förutom att jag är förundrad då över hur bra de lyckas spinna saker och vända på saker, så ser man hur mycket bättre aktivister är när de känner starkt mot någonting.
Antipati som drivkraft.
Det är ofta ett problem att de som brinner mot någonting, mot att det ska finnas fria moskéer och liknande, snarare än de som känner så här, vad bra om vi skulle bevara vår skog. Det blir inte liksom samma explosivitet i rörelsen.
Våtmarksaktivisterna, de får man ändå ge att de har ju lite krut i sig, va?
Ja, men de ockuperar ju inte kommentarsfält.
Nej, vi har ju fortfarande inte sett någon SD-er klättra upp till Loreen på Melodifestivalens scen med en banderoll. Men det behöver de ju inte, för de har ju resurser att göra något annat.
Mm, exakt, de är ju djupt övertygade och också väldigt strukturerade, organiserade.
Det är väl på sätt och vis lite imponerande.
Mm. Jag tycker man ska se den, inte minst för att de har lagt de här resurserna på att göra en sån djuplodande granskning. Nästa vecka kommer del 2 dessutom. Och då tror jag Ulf Kristersson ska få då stå till svars halvt. Eller snarare bemöta fynden.
Ja, det blir spännande. Mm. Men det är ingenting jag orkar se. Att jag kommer bara börja tycka synd om honom, det vill jag inte göra. Jag kan läsa kolumnerna som gör takesen på det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi ska tillbaka till ett bekant segment. Men först vill jag bara säga att det finns några tomma stolar kvar på balkong på Rival den 28 maj. Där jag och David Sundin möts i ett ovanligt författarsamtal.
Ingår kikare?
Nej, det får man medtaga.
Du får ha högre hår än vanligt så man ändå får känsla för det på balkongen.
Ja, vi kan nog jobba med något sånt. Men vill man ha de där sista balkongbiljetterna så finns de på kalo.se, kahlo.se.
Men och om Andrev inte är en tillräcklig kvalitetsgarant, lyssnare av den här podden, att du skulle känna så, så vet man ju att med David Sundin i bilden så kommer det bli någonting explosivt och oförutsägbart.
Jo, till det bekanta segmentet. Nya smeknamn har siktats i nyhetsflödet.
Jag misstänkte det för den plötsliga livsglöden i din blick.
Du sa att det brann till.
Ja, och då anar jag vad som kommer.
Ska vi rulla jingeln? Jag har gjort en ny jingel.
Det har du, va?
Och jag tänker att det vore spännande om du också den här gången försöker plocka vilka populärkulturella sammanhang beståndsdelarna i jingeln är hämtade ifrån. Så lyssna noga nu.
Hello and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo. But you can call me.
Tjuven i Bagdad.
Åh, oh, om ni ändå fick se Andrev nu. Pojkskratt fick vi. Det är ju Breaking Bad möter den här Göteborgs hamnarbetardokumentären som du älskar.
Ja, den kanske inte var så svår att plocka, för den har vi pratat ganska mycket om. Men du kände igen Gustavo? Ja. Eller tog du det på, vad heter hans
restaurang? Pollos Hermanos.
Ja, det är väl i och för sig ganska etablerat populärkulturellt begrepp. Jag har sett människor i Pollos Hermanos t-shirts.
Ja, dels det. Men jag åkte ju på Breaking Bad slutvisningen i London.
Jaha.
Ja, ja, gud.
Sista avsnittet.
Och den här speciella extra grejen som kom.
Var någon av dem där?
Nej, jag var där.
Du var där. jag har en variant till.
Okej. Okay.
Så jag tänker att du kan få välja en av de här två jingelförsöken då. Den gamla jingeln var ju inte så bra.
Nej.
Det var har vi väl varit medvetna om hela tiden.
Var det någon som påpekade det? Eller hur insåg du det?
Jag såg det mest på att jag såg Eriks, alltså vår producent Eriks bleka uttryck varje gång han tvingades spela upp den här slarvigt klippta gingen.
Det var som när du som beta gick ner till en alfa med verktyg i en aknekasse.
Ja, en ljudalfa.
Uh-uh.
Ja, men ska vi testa variant två då?
Hello and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me.
Skit i handfatet.
Didn't see it coming. Var det skit i handfatet?
Skit i handfatet, den kanske är svår att höra. Tjuven i Bagdad bättre.
Jag tycker vi tar Tjuven i Bagdad.
Det är också roligare att Gus från Breaking Bad säger, jag heter Gustav men du kan kalla mig Tjuven i Bagdad. Vi kan väl börja i Tjuven i Bagdads gamla hemstad. Det vill säga Göteborg. Göteborg har fått en ny skyskrapa. Har du hört talas om det?
Vilken av dem? Det byggs något otroligt i Göteborg.
Ja, det kanske gör. Men det här är då en ovanligt snygg skyskrapa som heter Karlatornet.
Ja! Jag har nog varit där och pratat med de som har gjort den. Det är typiskt sånt jag gör. Åker runt och intervjuar.
Som ett gig?
Ja.
Ja, men då vet du hur den ser ut.
Ja.
Det är den, jag tycker att den ser bättre ut än Turning Torso som är lite överarbetad.
Det är som en spira som någon i Imperiet har i Star Wars.
Ja, det är väl, jag tror att Nöjesguiden i Göteborg snabbt gav den smeknamnet Saurons öga.
Tack, det är bra.
3+. Men det är inte det smeknamnet vi ska prata om. Göteborgarna, nej. Du kan ju få gissa om göteborgarna hittar på smeknamn till den.
Alltså vi har ju Erskins läppstiftet snett emot. Så det, om det är läppstiftet tänker jag att de vill ha någonting på det här som är så definitivt. Det slutar med ett.
Jag kommer inte ihåg. Jag skrev inte ner. Jag blev så jävla provocerad av göteborgarnas smeknamn. Alltså de tidiga smeknamnen på den här byggnaden. Så att jag tänker inte ens syresätta de här förslagen med min egen röst. Men jag har läst det nu i DN att Karlatornet fick strömavbrott för några veckor sedan. Och att någon göteborgare då snabbt skänkte den det första smeknamnet med verkshöjd. Tog avstamp i Eiffeltornet och kallade det nedsläckta Karlatornet för elfeltornet.
Så den komma. Men du tycker att elfeltornet är bättre än bara att säga Karlatornet?
Nej, det är förskräckligt. Mm. Det blir 1+.
Okej.
Okay. Vad ger du?
0.
Det är ju lite lockande att säga att vi borde napalmbomba i Göteborg. Men jag är samtidigt...
Varför? Varför då?
Nej, precis. Varför då?
Jag älskar Göteborg.
Är det inte kul att göteborgarna verkar i samklang med stereotypen?
Elfeltornet är för dåligt för att vara göteborgska.
Ja, du menar att det är för dålig göteborgska?
Ja.
Du är lite svag för göteborgska.
Verkligen. Älskar.
Det kan jag inte säga att det är. Men jag är svag för att göteborgarna håller liv i den.
Mm.
Det får jag ändå ge dem. Så jag vill inte napalmbomba i Göteborg.
Nej. Då har vi kommit fram till
det. Jag har även familj i Göteborg, så det vore tråkigt. Men elfeltornet då, det var ju så satans dåligt.
Mm.
Att jag nu tänker prata uteslutande om premiumsmeknamn. Nu lyfter det.
Mm.
Vi fortsätter med ett nedslag i Spanien. Minns du att vi pratade om fotbollsspelaren Emil Holm?
Ja, Elgen.
Elgen, ja. Den unge svensken som just nu gör succé med klubben Atalanta i italienska ligan.
Mm.
Har fått smeknamnet Alce.
Mm.
Attenzione al Alce, skriver de på skyltarna på läktarna. Ja, men ytterligare ett svenskt stjärnskott i fotbollsvärlden har fått ett starkt smeknamn i höjd med Medelhavet. På samma breddgrad.
Mm.
Det är spelaren Williot Svedberg, tidigare i Hammarby.
Williot?
Williot.
De sån här...
Ja, det är inte smeknamnet, han heter så.
Det är de här 00-talsföräldrarna som ville att alla skulle heta William och Elliot, som då hittade perfekta mergen, tycker de.
Ja, de exotifierade två trötta namn till ett picknamn. Förlåt, alla Elliot och William. Williot Svedberg gjorde nyligen sin första match från start i spanska ligan för Celta Vigo. Jag tror även att han gjorde mål i den här matchen. Och nu har Celta-fansen börjat kalla honom för Kraken.
Kraken?
Kraken. Nej, jag uttalade lite fel med flit. De kallar honom Kraken.
Uh-huh.
Som...
Jag vet ju det.
Du vet vad Kraken är.
Uh-huh.
Du har det på tungan.
Mm.
Det är alltså sjödjuret Kraken. Känd från allsjöns mytologi och Pirates of the Caribbean.
Har jag sett väldigt lite av, men just Kraken minns jag.
Ja... Jag läser då i Sportbladet att det här är, citat, en ordlek baserad på en försvenskad version av det spanska ordet krack, som betyder stjärna. Och då faktumet att kraken också är ett namn på ett fruktat mytologiskt monster. Så fansen postar nu bilder på Twitter och så, på Williot Svedberg stående i havet som ett vidunder med tentakler. Det har ju något.
Men vad är det för tillvaro? Att de bygger sån men mytologi då runt fotbollsspelare som inte ens är världskända. Förlåt Williot. Alltså, och William och Elliot.
De är ju snabbt ute.
Ja.
Han gör sin första match från start.
De behöver ju inte mycket uppmuntran.
Nej.
Som det verkar i alla fall.
Men det är ju utifrån. Verkshöjd. Jag fattar ingenting av smeknamnet.
Nej.
Förutom då att han är någon sorts vidunder.
Mm.
Men jag tycker om det. Mm. Det har ju en poetisk klang.
Jag tycker om ansträngningen.
Du känner ju till 1800-talsdiktaren Alfred Tennyson.
Ja, jo.
Ringklocka, ringmannen. Ja. Alltså han som skrev dikten som läses på Skansen på nyårsafton.
Som jag har jobbat med ju.
Med Tennyson?
Med Alfred på Skansen fast på nyår. Vad heter det nu igen? 12-slaget gjorde jag med Anders Lundin något år.
Va, i vilken roll?
Programledare.
Var du programledare?
Mm.
Jag har ju själv aldrig sett 12-slaget på Skansen. Men jag vet att det finns och att det är viktigt.
Det är tyngt av i alla fall Tennyson, så är det ju.
Ja, var det roligt?
Det var väldigt kul, absolut. Jag hade med Lisa Nilsson, Thomas Ledin, Amanda Bergman. Det var ett pangigt år.
Verkligen, varför har jag inte hört talas om det här?
Nej.
Ja, det är för att jag inte tittar på tv just. Det är enda gången jag inte tittar på tv kring 12-slaget på nyårsafton, för då mår jag bara piss.
Underbart att jobba med Anders Lundin också. Första gången han återvände till Skansen där han kände sig så pissad på. Du kanske minns det, att han kände sig ju flodd.
Det låter
från
bekant.
Skansen.
Ja. Men varför?
Han var bara sura för att Lasse Berghagen inte var kvar.
Ja, men vadå, tog han över alltså på Skansen? Mm. Men behandlades illa?
Mm.
Styrmodligt.
Mm. Ja, men ja, fortsätt. Vi får se hur mycket
tillbaka
av det här som är kvar.
Till Tennyson. Han skrev ju en dikt om kraken 1830. The Kraken. Och jag tänkte att vi kan rulla första raden i Tennysons The Kraken för att hitta en vibe innan vi sätter betyg på fotbollsspelaren Viljot Svedbergs smeknamn.
Blir det vibe? Vi får se.
Below the thunders of the upper deep, far, far beneath in the abysmal sea, his ancient, dreamless, uninvaded sleep the Kraken sleepeth.
Det blev en vibe.
Mm.
Redan innan vi lyssnade på dikten så mådde jag tillräckligt bra för att dela ut en femma till det.
Mm.
Det är väl en femma?
Det behöver sin kontext och att man känner starkt för personen, och jag känner ingenting för Viljot. Men jag unnar dig det.
Jag vet knappt hur Viljot ser ut för, eller, eller om han är bra. Men nu får man väl anta att han är.
Mm.
Man kan väl säga att han har nu ett perfekt smeknamn. Mm. Nu behöver han också bara bli en perfekt spelare. Sist ut i veckans smeknamnsrapport har vi en MMA-fighter.
Mm-hmm.
Du är bekant med begreppet MMA.
Ja, det är alltid någon del av den här rapporten som blir fruktansvärt mörk ju.
Det här rör sig då om en kvinnlig MMA-fighter. Och hon heter Holly Holm. Holly Holm är då en superstjärna. En kvinnlig superstjärna inom MMA.
Mm.
Om jag har förstått det rätt så är hennes smeknamn inget nytt. För hon var tidigare proffsboxare och fick redan då det här smeknamnet. Men det är nytt för mig.
Mm.
Hon kallas The Preacher's Daughter.
Mm-hmm. The Preacher's Daughter har ju direkt någonting som du brukar uttrycka det pederast över sig.
Ja, tycker du?
Ja, det finns någon förbjuden åtrå här i bilden.
Jag tycker att det finns någon Motown-energi
okay.
i namnet The Preacher's Daughter. Jag tycker det är kul. Det är många stavelser. Men det, jag tycker att det är ett oerhört smeknamn på en människa som ägnar sig åt något så groteskt som att slå andra människor i en bur.
Mm.
För de här MMA-fightersna, de brukar heta saker som The Mauler, eller The Beast, Terminator. Jag vet inte om det finns någon som heter så.
Men
förmodligen. Mm. Jag läste en artikel om hur hon fick det här smeknamnet. Hon fick ju det då redan under sin tid som boxare. Men då ville promotorn först ge Holly Holm ett smeknamn i stil med Holly Hottie.
Mm.
Alltså något vagt sexistiskt. Så.
Gravt sexistiskt.
Ja, inte ens vagt. Eller Holly Hollywood.
Mm, lite bättre.
Mm. Men det är ju 2+ namn.
Mm.
Och det var då hon själv som sa att hon inte ville heta något sånt.
Mm.
Utan ja, hon sa då till sin promotor, min pappa är präst. Så kan inte bara kalla mig The Preacher's Daughter.
Mm.
Och det är ju helt perfekt. Där hittade hon ju rätt.
Ja, men då blir det lite mer första testamentet över det.
Ja, det finns något oerhört kittlande där, att en prästdotter slåss i en bur.
Mm. Det är nog biblisk smärta med i bilden, plötsligt.
Ja, det händer ju också någonting när något groteskt möter något städat.
Men jag tänker på i Dan Brown-filmen och böckerna. Fargo-serien senast om våldsamma mormoner. Det finns ju en liksom blind, gränslös våldslystenhet i vissa extremistkretsar ändå.
Ja. Ska vi återigen då, för att hitta en vibe innan vi sätter betyget, lyssna på hur det låter när hon sparkar en motståndare i huvudet och utropas till segrare i en UFC-match.
Är det här någonting du har sett från början till slut?
Nej, jag kan inte kolla på sånt. Jag
har
bilat emot. Mm. Men jag vet hur det låter.
Ja. Gud,
vad svagt blev, är det inte.
Gud, blev exalterad av det här. Jag såg det på dig. Du började liksom ljuda med i vad han skrek.
Ja.
Ja, det är fint.
Ja, det är en femma till, va?
Jag undrar dig det.
Men jag tycker inte jag får igång det riktigt betygsättande.
Men jag älskar alla backstories.
Och med de orden så lämnar vi veckans smeknamnsrapport.
Apropå våld, som vi ändå har ganska mycket av i världen just nu, så har du sett en film som jag inte vågat mig på, men kommer behöva se Det är ju då Civil War av Alex Garland.
I've never been scared like that before and I've never felt more alive.
Holy fucking shit!
Med Kirsten Dunst och Jesse Plemons, äkta paret.
Ja, Jesse Plemons kom in sent i processen.
Han är otrolig.
Den skådespelare som skulle spela den rollen hoppade av i sista stund, det kommer inte ihåg varför. Men då klev han in och han är ju en av de starkare karaktärerna, får man säga. Ja, vi har också Wagner Moura.
Vad är det vi ser då?
Det är väl en sorts krigsfilm.
Mm.
Det handlar om krigskorrespondenter, alltså journalister. Och jag tror att kärnbudskapet är att krig är dåligt.
Jo, han har ju snackat mycket om det, Alex Garland, att det är en anti-war movie. Vilket alla krigsfilmer absolut inte är. Det är ganska många som fetischiserar krig ju. Uppoffring och våld och död.
Ett tema i filmen är ju att de här journalisterna i grunden drivs av krigets kittling.
Mm. Förbjuden kittling.
Ja, men det kan man väl säga. Och vilket förmodligen är sant.
Mm.
Att många krigskorrespondenter är ju ute efter kicken.
Mm.
Att vara i en krigszon. Det är ju lite frowned upon att njuta av krig. Särskilt på nyheterna.
Ja, alltså jag har ju inte orkat ta mig an det för att jag liksom översköljs av bilder på bruna små barnlik varje dag. Och det, jag vet inte om det är just för att de är bruna små barnlik som jag berörs mer av det än andra verkar göra. Men jag, min tolerans är låg för tillfället.
Ja, men det är ju också för att det är en väldigt enkelriktad krigföring just nu.
Imploderande barnkroppar.
Ja, det finns ju ingen kittling i rapporterna från Gaza så att säga. Ukraina, där finns det ju lite kittling.
Mm.
Det är ju en jämnare fight på något sätt. Vilket gör att det av någon anledning blir lite mer okej att tycka att det är spännande med rapporteringen.
Det är ju aktuellt inte minst nu med Eurovision-debatten den här veckan. Jag har knappt orkat ta mig in i det. Men jag såg att Erik Sade gjorde en väldigt fyndig kupp, säger vissa medier, på tal om ords betydelser och liksom hur man paketerar saker. Men kanske bara en poäng. Att det är en del av hans identitet och hade med sig det här stycket keffiyeh, vilket är ett tygstycke som är det folk kallar Palestinasjal.
Ja, han hade den knuten runt armleden.
Ja, för att Eurovision hade alltså uttryckligen förbjudit just palestinska symboler. Men du hade kunnat gå in med Liechtenstein, deras flagga, utan problem.
Det är ju rätt oproblematiskt med Liechtenstein.
Nej, men förstår vad jag menar. De hade verkligen gjort en poäng om just Palestina. Och den här veckan då så har väldigt många, jag ser att det krigas i kommentarsfälten, att det inte är en lika ren konflikt som Ryssland och Ukraina, därför inte går att jämföra med när Ryssland blev uteslutet. Och, ja, typisk sån debattvecka.
Men är det så enkelt som att i Ukraina så är det vita som slåss mot vita? Alltså en del av kulturkrigsdimensionen i det försvinner ju.
Men den som är kvar är ju att det är, de ska slåss då för, alltså i antagandet för Europa och frihet och för bögarna och feministerna,
ja,
i Ukraina.
Så det finns ju en kulturkrigsdimension där, mm, framförallt från Putins sida. Men den är ju sann också. Det finns ju goda skäl att heja på Ukraina.
Ja, absolut. Det finns goda skäl att heja på många. Men hur är det då att kliva in i en biosalong och bara översköljas med krigsscener? För även om det inte är ren krigsromantik, vad jag har förstått, att det ändå finns någon problematisering i det hela, så måste det ändå vara jobbigt. Eller hur upplevde du det?
Jag var ganska nöjd med den här filmen. Det är en film som inte är för fin för action.
Mm-hmm.
Alltså en krigsfilm med ett budskap får inte ha för mycket action, så att säga.
Mm.
Men den här filmen väjer ju inte för action. Sista halvtimmen är ju bara en enda lång actionscen.
Mm.
Och det är ju kul med action.
Alltså bra krigsfilmer som är anti-war. Då har vi ju till exempel Wag the Dog. Som,
det är ingen krigsfilm, det är ju drama.
Nej, men du fattar vad jag menar. Det är ju en krigsfilm på så sätt att det handlar om vilka intressen som tjänar på att det blir krig och inte. Att det är ju någonting man ändå mår bra av att tänka på ibland. Man går inte helt ojämnt in i trollfabriksfrågan. Att orkestrera motiv, orkestrera en hotbild och en fiende för att kunna genomföra sina militära operationer. Det är ju väldigt spännande på så sätt, tycker jag. Hur de då lyckas skapa den här fiende- och hotkänslan.
Ja, de hittar väl på ett illdåd. Det var så länge sedan jag såg den.
Ja, de filmar det här fullständigt, helt konstruerat. Och sen så,
en regisserad nyhet.
Och sen så filmen,
för att motivera ett krig.
Mm, och så filmen om Hans Blix, som jag pratade om nyligen, Blix Not Bombs, som ju handlar om invasionen, ockupationen, hur man nu vill kalla det, efter 9/11, när han då får åka och kolla efter kärnvapen i Irak, och hur världssamfundets och medielogik får styra så mycket hur den diskussionen går. Och så ser man vilka intressen som styr. Och en annan känd är ju såklart Dr. Strangelove.
Ja, men ingen av de filmer du nämner nu är ju en krigsfilm.
Nej, men det är det jag tänker, att ingen av dem har ju rena actionscener.
Alltså krigsfilm med budskap är väl snarare Tunna röda linjen, möjligen Saving Private Ryan.
Men så hur gifter sig de här delarna? Eller finns det element av Wag the Dog och Dr. Strangelove som handlar om maktmissbruk och de bitarna? Eller är det bara ren på fältet misär?
Jag skulle säga att det är mer en film om människorna och möjligen om media. Alltså medias fetischering av kriget.
Mm.
Där finns väl kanske ett budskap. Men det är också på sätt och vis så tänkte jag mer på tv-serien The Last of Us än vad jag tänkte på Dr. Strangelove.
Dystopi alltså?
Ja, det är ju en odyssé genom ett krigshärjat Amerika.
Mm.
Alltså Civil War, alltså inbördeskrig, som är titeln, syftar ju då på ett inbördeskrig som i filmen rasar i USA.
Mm.
Där en president har omvandlat sig själv till diktator. Och det pågår då ett inbördeskrig för att störta den här presidenten. Presidenten spelas ju av en absolut favoritskådespelare. Apropå The Last of Us då, Nick Offerman.
Nej, mäktigt.
Ja, tyvärr är han inte med så mycket. Men det är ju, återigen när vi har pratat om tidigare, skådespelare man dricker i hela klunkar. Där har vi en sån.
Men alla som inte vet, han spelade Ron Swanson i Parks and Recreation och sen gått och gjort fina roller i typ Devs, där han spelar en sorts techjätte som har blivit en tyrann, mer eller mindre.
Jättebra serie, tycker
verkligen
jag.
Den här blev ju en sån film som folk varnade för när den kom ut. Det lades ju mer kolumnyta på, istället för att då kritisera det du är inne på, hur media livnär sig på konflikt och drama och krig, så handlar det mer om att det är läskigt att gå på, obehagligt. Men det är ingenting du drabbades av alls.
Fast jag tycker ju om krigsfilm.
Mm.
Och det är ju en krigsfilm. Men jag gillar ju att den då inte gör sig för fin för lite krig.
Mm.
Som underhållning också.
Ska man se den?
Ja, men det tycker jag absolut.
Vem är Kirsten Dunst i den?
Ja, Kirsten Dunst spelar då en härjad krigsfotograf. Som är nedbruten av lång tid på fältet. Som kanske då inte längre känner den där kittlingen som från första början drev henne ut dit. Där har vi också den här The Last of Us-referensen. Att hon tvingas ta hand om en ung flicka.
Mm.
En tonårsflicka som har henne som idol och vill bli som henne.
Då är mer på spel på något sätt.
Men det, det känns lite konstruerat. Mm. Det kan inte bli en femma, det blir nog en fyra.
Vad spännande. Kirsten och Jesse Plemons var ju två av dem som jag intervjuade på Oscarsgalan för ett par år sedan. Och hon har gjort så...
Tillsammans?
Ja, de är ju ett par. Så de
intervjuade de ihop?
Mm.
Det känns som att de har bra kemi.
De är ju också ihop, som sagt. Så det hoppas jag verkligen. Och hon har sedan dess gjort alltså väldigt vågade intervjuer. Utan pratar om att hon efter då The Power of the Dog, som hon var där nominerad för, bara får sad mom roles.
Aha.
Och hatar att vara känd.
Ja, i den här filmen är hon ju sad barnlös.
Och bara det vill man ju ändå belöna med en titt.
Ja.
Vad går nästa resa med boken? Jag vet att du var i Östersund förra veckan.
Jag ska till Norge nästa vecka.
Exakt.
I 3 dagar. För lanseringen där.
Det ser vi fram emot. Och som när du lanserade i Danmark så vill jag höra titeln på boken på norska.
Jävla män.
Underbart.
Vi får se om jag får riktig lunch. Eller om det blir fortsatta smörgåsluncher i Norge.
Asketisk stil i Norge som vi har klagat på. Jag ska inte till Norge. Längtar efter rapporten. Jag ska försöka se lite film till nästa vecka.
Är det enda du ska göra?
För att ni har lyssnat. Men lite så faktiskt.
Skönt. Ja. Det behöver du.
Alltså utöver att jobba heltid plus.
Okej.
Ja. Tack så mycket.
Allt är som vanligt.
Hej.
Hej. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.